Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är fredag den 31 juli. Jag sitter på ett hotellrum i Visby. Thomas, var befinner du dig?
Jag befinner mig i min säng, Gustav.
Jaså, semester på riktigt?
Ja, semester på riktigt. Och kolla ner på min feta kropp. Och känner att jag längtar lite efter måndag, Gustav. Då ska jag och en kille som heter Wahid ta tag i mitt liv. Då blir det 6-7 veckor av späkning, total. Det ska vägas mat, det ska ut och gås. Men det höll på att gå till helvete, kan jag säga. För 10 minuter innan vi tryckte på räck här, då höll jag på att spräcka hela jävla kroppen. När jag går upp ur badkaret, ska ner och hämta telefonen för att det ringer och är lite för snabb, har lite för blöta fötter och drar ju vurpan på tredje trappsteget uppifrån. Du vet med hela härligheten, så att säga, naken. Ja. Med röven och pungen i luften. Och den här stora kroppen på 103 pannor liksom ligger i luften. Och jag känner bara, helvete, jag kan inte göra någonting. Som jag landar, det fanns en bilreklam, jag kommer inte ihåg vilket märke det var, på tv förut. Du vet, när man får sladd i möte med en lastbil och så liksom flashar hela livet förbi. Jag brukar tänka på den, men det är så jävla vidrig reklam. Men det upplevde jag. Jag såg liksom lilla Wilbur på fotbollscamp i Södertälje.
När du ljög om hur många gånger du hade hattat bollen och skickade in din bild till Busterklubben.
Ja men du vet, Gotia Cup, 16-delsfinal, Nicky Jonsson slänger in 2 mål, jag skickar hem honom. Men nu är det karma liksom, nu får jag tillbaka det här. Allt skit flashade, man har gjort i livet.
Flashade offsiden mot Bayern München förbi?
Ja. Den flashade definitivt förbi. Så att, och sen då, sista liksom på näthinnan, när jag sitter på bistron igår. Först kommer Djurgårdens förra materialare, Matte Lundholm. Jimmy Durmaz är där, Charbel Toma trillar in. Alltså det är Anel Avdic från Expressen. Alltså bistron i Rönninge är ju liksom, det är ju metropolen i Stockholm. Folk pratar om Stureplan. Det är på bistron i Rönninge. Det är liksom sista minnena. Så log jag ändå lite precis innan jag liksom landade och halvt spräckte svanskotan och halvt bröt armen. Så jag ligger här, blöder, fortfarande naken i sängen. Nej, det är ingen trevlig syn detta, Gustav. Det är ingen trevlig syn.
Men det är ingenting som stoppar dig i alla fall från att göra ett fredagstoto.
Nej, verkligen inte.
Jag tänker att det är ju lite så blåvitt nog ligger idag. Alltså man är lite tilltuffsade, man är blåslagna. Man kanske inte är den vackraste tuppen i hönsgården. Men man ligger där som en kung ändå efter att ha vunnit Svenska Cupen. Alltså så oförtjänt rent sportsligt som många av de här matcherna har avgjorts. Alltså minns bara Elfsborg i semin. Jag tycker finalen igår, det är ju... Visst, det kanske inte är 25 stycken högkaratiga målchanser Malmö bara radar upp och på något sätt lyckas bränna från 3 meter. Men ingen hade ju kunnat säga att det hade varit orättvist ifall Malmö hade vunnit efter 90 minuter igår.
Nej, och det är ju så fotbollen är liksom. Och det är därför det ska bli så jävla kul med Champions League-slutspelet, 12 dagar enkelmöten, för att allting kan hända. Det finns möjligheter för alla. Precis som under ett mästerskap liksom, där Colombia kan gå långt, eller Kamerun kan gå långt, eller Grekland kan gå hela jävla vägen i ett EM och vinna. Det är ju så med 90 minuters matcher liksom. En match, det går alltid att flaxa sig till en seger. Så att, men jag säger inte att det var flax igår. Men,
nej, alltså no pun intended. Min liknelse kanske haltar lite. Det jag i alla fall menade var att det går att ligga som en vinnare naken i sin säng och le åt att man till slut came out on top, även fast man kanske inte har varit störst, bäst och vackrast i alla matcher. Jag tycker att Poja sa det jävligt bra i intervjun efteråt. Fan vad sympatisk han har varit i den här segern. Alltså.
Ja, det har.
Det vill jag verkligen trycka på. Jag tyckte det var kul med Bjärsmyr som då pikade Sören Rik. Så att, ja, men det är ändå lite härligt att man har vunnit fler titlar på de 6 veckorna man har varit tillbaka i Blåvitt än vad Sören har gjort på 3 år i Malmö. Det är så här, perfekt avvägd syrlig passning från Bjärsmyr.
Ja, den är riktigt snygg. Den är 5+, Gustav.
Men jag tycker att Poja liksom är han är ju dundersympatisk rakt igenom den här vinsten. Pratar väldigt mycket om supportrarnas betydelse för laget trots att de inte är på läktaren, att man hämtade mycket kraft i liksom blåvitt supportrarna som stod och kantade Kamratgården och vägarna där bussen rullade mot Ullevi, och att det finns liksom hela tiden en närvaro av dem och att de har sin stora del i den här titeln också. Men framförallt att liksom, det går att vara välförtjänta vinnare även fast man inte har dominerat matcher, skapat flest målchanser, haft flest skott på mål. Utan ibland så är man jävligt välförtjänt av att vinna för att man har varit det laget som har krigat mest och bäst. Och det tycker jag fan Blåvitt ska ha. Det har inte varit jättevackert, men som de har kavlat upp ärmarna och bara kört.
Är de Grekland 2004 eller?
Ja, i men, det lilla? Alltså, kanske. Mm. Alltså, det är ju såklart att Blåvitt har ju en helt annan så grundtyngd som spelare än vad Grekland hade gentemot de europeiska fotbollsnationerna. Alltså, IFK Göteborg är ju alltid IFK Göteborg, och hur många, alltså, hur oväntat det än är att IFK Göteborg vinner en titel 2020 eller 2018 eller nästa år, vad det nu kan vara, så är det ju fortfarande IFK Göteborg.
Ja, nej men absolut. Och sen så liksom står ju Poja för en helt annan fotboll, men det var ändå lite roligt att göra jämförelsen nu när du liksom spelar upp. Jag kommer inte ihåg, alltså jag såg ju ingen match mot Elfsborg. Du säger att, att man vann lite, ja men du vet, på slutet
jo, men
av matchen.
Det är ju Anestis.
Det här är nyheter för mig.
Nej, men vi pratade ju om det för 2 veckor sedan.
Jag har glömt bort det, var matchen. Så det är ändå alltså, nyheter, så det är kul att du fräschar upp minnet.
Ja, nej men Anestis då i blåvittkassen gör ju
just ja, det var den matchen. Ja.
Det är ju målvaktsinsatsernas målvaktsinsats inom svensk fotboll senaste året.
Ja, nej men så är det verkligen. Och det är jävligt kul att, alltså, vi poddar 2 gånger i veckan. Nu har vi inte haft någon gäst på länge, det kommer här nu de kommande veckorna. Men vi satt liksom i måndags och pratade, så kan man ju tänka, ja men liksom, hur mycket kan det hända i fotbollen på några dagar? Ja men det har varit cupfinal då i Göteborg som vi pratade om har vunnit. Jag tycker välförtjänt. Och ja men Rickard Norling har fått sparken. AIK har träffat Alexander Axén om man får tro då på Aftonbladet. Å andra sidan så har Aftonbladet avslöjat att man har träffat fan och hans moster. Brentford har vänt på hela jävla steken. Och jag snackade med Ponne i, var det igår? Ja, igår pratade lite FaceTime med honom. Och han har ju såklart då hört, uppmärksammat att vi räknade bort Brentford. Och han menar, nej det gjorde vi inte, Brentford. Men han hörde vårat surr. Alla som lyssnar på det här hörde också. Det är alltså, jag behöver liksom inte upprepa. Men det som var kul, det var att det faktiskt, på riktigt Gusten, funkade som tändvätska för honom i den här returmatchen mot Swansea. Ja men det var tändvätska. Nu ska inte jag försöka härma hans skånska. Men han sa det. Vilket gör mig glad, så jag tänkte säga det. Det finns inte en chans på ni att ni åker till Wembley och går till Premier League. Inte en suck. Hör du det eller? Så.
Mitrovic kommer latcha upp Ponne på läktaren.
Jajamensan, det blir ju att tjacka korv på Wembleys läktare. Så är det. Men att det händer så mycket under så alltså under så få dagar. Ja, vi har AIK, vi har Brentan och vi har cupfinal. Och däremellan så har ju Dejan Kulusevski spelat grym fotboll igen. Och Zlatan har varit fantastisk. Och min spaning då är ju att Zlatan ser exakt likadan ut som han gjorde i PSG. Mm. Det finns ju lite olika varianter av Zlatan. Du har den tidiga som dribblar upp hela Djurgårdens försvar. Du har Zlatan som har fått på sig 10 kilo muskler i Juventus som blir mer av en anfallare men fortfarande snabb, fortfarande kan utmana. Sen har du långhåriga Zlatan i Inter som är min favorit Zlatan. När han bombar.
Vet du vad den Zlatan utvecklade?
Nej.
Distansskottet.
Just det. Bra. Och vad utvecklade PSG Zlatan, Gusten? Jo, nicken.
Huvudspelet.
Och det, alltså, det, kolla på Milans matcher. Han torskar inte en nickduell. Det spelar ingen roll vilken försvarare han är mot sig. Och han är så jävla bra på targetspelet när han nickar ner bollen. Så att det är någonting som jag tänkt på de senaste matcherna. Att han egentligen under hela Milan-tiden sådär. Men man såg skymtar av det såklart i MLS också. Men då tänker man att försvararna är dåliga. Men alltså sättet som han dominerar och sättet som han kontrollerar nickarna på, det kan vara en inspark liksom som kommer högt ifrån. Alltså det är otroligt. Och om man ska då ta ut någonting från senaste matchen, så är det när han nickar fram till, vem är det som kommer fram störtande? Är det Chalanoglu?
Ja, det är det väl.
Eller är det Benacer? Eller, det är strunt samma. Men han,
vet du vad det är? Det är Benacer eller Chalanoglu.
Ja, han backar.
Det är ingen annan.
Nej, inlägget är lite för långt. Så han får backa, hämta upp nicken, liksom backandes. Och ändå så är han så klarsynt, han ser hela situationen. Han måste nicka den, om man ska göra den här assisten. Så måste han får inte nicka den för nära mål, för då kommer målvakten ta den. Han får inte nicka den för nära motståndarspelaren då, som täcker Benacer. Så han måste, liksom, det måste vara en jävla sniperskott emellan med den nicken. Så det måste vara perfekt hårdhet på den också. Det får inte vara för hård, får inte vara för lös. Och han gör, alltså, det är en sån jävla assist. Att man inte pratar om den här assisten mer. Det ska alltid lobbas fram assist. Det ska alltid liksom slås en pirlomacka. Men den här assen, det är fan, det är sån klass. Sån jävla klass är det.
Ja, alltså det har ju varit ett par otroliga Milan-veckor, men kanske framförallt Zlatan-veckor den här sommaren. Han har ju gått från liksom klarhet till klarhet. Och jag tycker att många på Twitter som på något sätt rör sig i svensk sportmediabransch har formulerat en del ganska tänkvärda tweets här senaste tiden. Jag såg bland annat då Mårten Bergman, gamla Fotboll Direkt, numera Fotboll Stockholm och Fotboll Skåne, det är samma koncern då. Jag tyckte han skrev bara en slagkraftig mening så här: vad skulle han till USA göra? Mm. Vad fan skulle han till LA och göra?
Nej, men så här, svaret på det är ju förmodligen, jag brukar citera Lucky Luke. Han skulle till San Francisco börja ett nytt liv. Det var nog hans tanke. Han åkte dit för att liksom starta ett nytt liv, och det var liksom, skulle bli stor i USA och allt det där, och man kan bli rik och berömd även om man varit redan innan. Skitsamma. Men det blev av med MLS, och därför MLS var viktigt, det var att han fick rehabba sig efter den svåra skadan i en miljö som för honom var perfekt, tror jag. Alltså han fick liksom tuffa igång, han fick erövra USA, han fick hitta självförtroendet, han fick hitta formen framförallt. Och så när han kommer till Milan, då är han ju fortfarande MLS-Zlatan. Och man också komma ihåg att när han spelar de första matcherna i Milan, då har han inte lirat sen, vad är det, oktober, november någonstans där, när MLS tog slut. Och dessutom då kommer från en liga med väldigt lågt tempo. Så det är imponerande att han kommer tillbaka som 38-åring efter knäskadan i MLS. Det är imponerande. Det är imponerande att han kommer till Milan och börjar hitta formen. Men så kommer coronan. Framförallt så kommer skadan, vadskadan. Så när han är tillbaka från vadskadan, när uppehållet, coronauppehållet är slut, då är det en ganska tung Zlatan som inleder. Och om jag ska vara ärlig, inte jättebra. Men det som har hänt då under de här veckorna, det är att han så snabbt har hittat tillbaka till formen, alltså den fysiska formen, till matchtempot. Så det är synd på ett sätt att Serie A är slut nu, för han har fortfarande två växlar till att komma upp. Och det är det jag tror att han själv känner: jag är riktigt bra nu, men jag kan ännu bättre. Och således kommer han ju såklart skriva på, för han vill liksom få ut det maxet en gång till. Det är väl det lite man söker som fotbollsspelare hela tiden, liksom, att nå sitt max och känna. Och det är han jävligt bra på.
På tal om max då, det blir en väldigt snygg övergång, så hämtar jag nästa tweet då från SVT Sports Max Bursell.
Stolta Max Bursell.
Den övergången var inte dålig.
Nej.
Han twittrade för bara några timmar sedan, eller sent igår, så skrev han då: man ska inte ta ut något i förskott, men den här teorin ser ut att åldras ganska väl. Och då hänvisar han till sin egen tweet för två veckor sedan.
Såklart.
Där han då skriver: teori om Zlatans nya plan. Fas 1: kritisera ägare och ledning till en punkt där de längtar tills han är borta. Fas 2: dominera på planen och flirta med supporterna till en punkt där det trots allt blir omöjligt att inte erbjuda honom en förlängning. Fas 3, Lo Scudetto 2021. Alltså, det är såklart att jag inte tror att Zlatan går ut på en plan och spelar fotboll på något annat än sin bästa förmåga. Men det finns ju någonting i en sån där teori som ändå kittlar mig när jag tänker att ja, är det någon som kan vara så uttänkt och studerande och liksom, nu jag vet vad jag säger och eftersom jag säger det här så kommer det kräva av mig att jag levererar på en sån jävla nivå och gör sån skillnad att de, ingen kan vifta bort det jag säger för att det jag gör ute på plan är för bra. Så är det ju Zlatan. Vi är som alltid sponsrade av våra vänner på Betsson och till helgen så är det en ny Toto-trippel som ska jobbas in. För sista gången säsongen 19-20 så har du hittat ett spel i Serie A.
Ja, det blir det. Och sen så är vi snart tillbaka. Det är det som är så jävla skönt. Att i september då börjar ligan igen. Så det blir kort uppehåll. Däremellan, jag ska bara säga det Gusten innan vi kommer in på spelen. Däremellan så har vi ju liksom Allsvenskan rullar på och Champions League. Så tripplarna rullar liksom på.
Och fina Europa League.
Ja, herregud. Sen vet jag inte hur fin den är, men slutspelet är i alla fall fint. Ah, Milan, det är väl ingen som har liksom missat hur bra de går. Och även om de inte har chansen på femteplatsen och således går rätt in i gruppspelet i Europa League, så är det ju ett Milan som bara kör nu. Alltså de kommer liksom inte stanna. Och samtidigt så möter de ett utcheckat lag så att man vinner med två mål eller mer.
Zlatan tror jag nog är ganska sugen på att nå tvåsiffrigt då.
Ja, alltså han är väl alltid sugen på att göra mål, höll jag på att säga. Nej, men jag tror också att det är någon slags här markering inför nästa säsong att göra en bra avslutning. Tror inte du det? Att man liksom vill, ja men nu avslutar det riktigt snyggt. Kolla, här kommer vi. Och sen kommer de ju snacka om Scudetto nästa år oavsett liksom vilka man värvar och sådär. Så att nej, det blir dubbelseger, höll jag på att säga, men tvåmålseger.
Milan att vinna med minst två mål hemma mot Cagliari. Vi följer upp det med FA Cup-finalen på lördag kväll. Då är det Arsenal mot Chelsea. Vi tror på över 2,5 mål. Det här är två lag som är bättre på att anfalla än på att försvara.
Ja, definitivt. Över 2,5. Den sitter som en smäck.
Och så avslutar vi på söndagen när Hammarby, som har gnisslat igång ett segertåg igen, åker till Olympia och Helsingborg och hämtar tre pinnar mot Olof Mellbergs minst sagt vinklippta och skadeskjutna gäng.
Ja, nej men exakt. Du säger vinklippt, skadeskjutet. Det är såklart med i analysen, men det finns någonting i Hammarby tycker jag. Som man har sett de senaste par matcherna liksom, som ja men det är på gång. Man är på väg att få igång nyckelspelare och sådär. Så att, jag tror jättestarkt på Hammarby.
Den här trippen hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. I ryggen med 148 kronor. Skicka in ryggen i hashtag Toto-trippen så jobbar vi in den här tillsammans under helgen. Tänk på att du måste vara 18 år fyllda för att vara med och rygga den här trippen. Och upplever du att du eller någon i din närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid öppen. Vet du vad du och jag gör, Thomas?
Nej.
Vi säger stort tack till Betsson för att de är med och möjliggör Toto Balotto.
Alltid. Vi är sponsrade av Sniff där koden Toto ger dig 25% på första månaden. Men vi kan väl berätta vad Sniff är för någonting, Gusten?
Ja, det är en prenumerationstjänst som hjälper dig att optimera hur du doftar i ditt liv. För Sniff har ju fattat grejen att man kan inte jämt gå runt och lukta likadant. Eftersom att livet består av så många olika sammanhang, tillfällen, ambianser och platser. Så att Sniff har utvecklat en tjänst som är anpassad efter detta.
Ja, nej men det är ju så. Gusten, nu har ju du och jag testat Sniff ett tag. Faktum är att igår så ramlade ytterligare en doft in. Och så nu har jag då fyra stycken som står bredvid varandra. Så när jag åker på träning med mina tjejer, då har jag en lite sportigare doft som jag tycker. Lite muskigare sådär. När jag ska gå på fest, då har jag en lite blommigare som, ja men du vet, man blir lite glad av den. Och sen när jag och Helena går på romantisk dejt, då tar jag fram den citrusdoftande parfymen som är liksom så här fräsch bara, som man sen känner sig extra sommarfräsch. Och det är ju kul att ha flera olika.
Precis, testa det här ni också. På sniff.com kan man landa den kollektionen som passar just dig bäst. Och nu kanske folk tänker att det är sniff som i FF, men det är ju PH. Viktigt när man skriver in adressen. Tänk Lena PH. Tänk Anders Anderssons pojkrum, vad som hängde på de väggarna. Det är alltså sniff.com, sniph.com. Koden TOTO ger er 25% rabatt på första månaden. Vi säger stort tack till Sniff för att ni är med och möjliggör Toto Balotto och gör livet lite mer väldoftande.
Ja, stort tack till Sniff. Grazie mille. Nu när vi är inne på att citera, Gusten, och jag tänker på Max Buschels tweet och det du säger, då tänker jag på Rubin Carter. Vet du om det är?
Absolut. The Hurricane.
Exakt.
Otrolig film.
Otroligt livsöde. Alltså det är en film.
Denzel Washington med en 5+ insats tonsatt av Bob Dylan.
Exakt. Och Rubin Carter, han är ju en riktig boxare. Och i den här filmen så skildras hans livsöde. Så att det är ju som en spelfilmsdoku i stort sett. Jag var sjukt nog så på någon sån här föreläsning för säljare på den tiden när jag jobbade som säljare, och någon slags inspiration då med Rubin Carter, som hade kommit till Sverige för att föreläsa.
Och grejen, du har alltså träffat The Hurricane?
Yes, jag har träffat The Hurricane. Jag har tagit hans hand.
Mäktigt.
Ja, det var otroligt mäktigt. Framförallt så var hans att sitta där med ett gäng svennebanansäljare och liksom man kollar runt så, vad fan ska vi ska The Hurricane surra med de här? Men sen så trollbands jag av honom och jag var helt golvad. Inte av hans höger, men helt golvad av hans liksom inspirationstal. Och det var en sak som jag tog med mig. När han satt, för han hamnade i fängelse, han var felaktigt dömd för mord. Sedermera så fick han då rättvisa och han frikändes och sådär.
Och men, när det sker så är han ju liksom på toppen av sin boxningskarriär.
Dessutom då. Har han dömts som en helvit jury så här, i Black Lives Matter-tider så kan man ju faktiskt påminna en sån sak också. Men i alla fall, det är inte riktigt att komma, utan det är en sak som han säger här liksom, som verkligen har fastnat och som jag tänker på ofta. Han sitter oskyldigt dömd och en stor del av tiden spenderar han i isoleringscell. För att han vägrar att gå med på att sitta i fängelse. Vilket liksom resulterar i att han liksom sätts så ofta i isoleringscellen. Och du kan ju tänka dig att sitta oskyldigt dömd i en isoleringscell och göra det under år och år och år. Alltså det måste ju liksom knäcka vem som helst. Och bara när han liksom berättar om det här och ser han stå på den där scenen, så är det så overkligt att tänka liksom, att fan, den där snubben, han har suttit i isoleringscell oskyldigt. Du förstår, det är helt omtumlande. Men hur överlevde han? Och han säger det väl typ på det sättet också. Hur överlever man en sån sak? Hur överlevde jag? Jo, jag levde hela tiden, varje sekund i den där isoleringscellen, som om jag redan var frikänd och fri. Förstår du? Drömmen, du kan ha en dröm. IFK Göteborg hade drömmen om att vinna svenska cupfinalen. Det han lyckades med då i sitt huvud, det var att fantisera, att inbilla sig själv, att övertala sig själv om att han redan var fri. Förstår jag menar? Så han sa, jag kunde till och med vara glad. För jag levde som om att jag var fri. Jag kunde mentalt se mig själv liksom gå på gatorna. Och det kanske blir lite snurrigt, men du förstår vad jag menar. Han sa det ju såklart mycket bättre än vad jag gjorde. Men du förstår ändå grejen här nu.
Jag förstår grejen, men nu ska du ju ta dig tillbaka till Zlatan här.
Ja, och det är exakt det här Zlatan gör. Och kanske är det här som mästare, oavsett om man håller på med idrott, om man är Spotifys grundare eller vem man nu är, det kanske är det här som gör folk till mästare, har jag tänkt på några gånger. Och när du säger det här om Zlatan, fas 3, Scudetto 2021, jag tror att Zlatan redan nu, precis som The Hurricane, lever i verkligheten som inte är en verklighet, att Milan vinner Scudetto 2021. Och det här lyckas han också övertala sin omgivning om. Och det är därför Milan är så bra. Makes sense?
Ja, kanske. Det är i alla fall svårt att värja sig mot Zlatans väldigt ofta ganska så överdrivna uttalanden. Alltså under den här sommaren har han ju pratat om att ja, men hade Milan plockat in mig till seriestart så hade vi vunnit ligan. Jag såg i dagarna här nu när Ciro Immobile nådde 35 mål efter en sen kasse mot Brescia, att Zlatan sa, men hade jag varit på plats från start då hade jag vunnit både den vänstra och högra guldskon, för jag hade gjort fler mål än alla. Och som du är inne på, det pratas redan om Scudetto och nästa säsong, att Milan ska vara där och att Zlatan är liksom katalysatorn till allt. Och jag minns ju, på tal om de här LA-åren, då var ju de här Lions don't compare themselves to humans citaten, och jag är mer en superhjälte och en korsning mellan ett lejon och en frälsare än vad jag är någonting, alltså du vet. Allt det blev ju bara, det blev ju bara löjligt för att den sportsliga motprestationen parallellt inte matchade att man pratade om sig själv som gud. Eller alltså, kom ihåg när han lämnade United, eller i samband med det när han twittrar ut någon bild där han liksom kör någon high five med djävulen, och alltså, det var liksom så här.
Nej, men det du säger är att det måste jacka i med enorma sportsliga prestationer.
Exakt, och nu är vi ju där igen, där Zlatans käft går och det är stora ord, större än varandra om vartannat, men det är parallellt med det en spelare som krossar Serie A.
Ja, alltså definitivt. Och då finns det kanske några som har invändningar, Gusten, om att man möter lag som är utcheckade, som kanske inte har motivationen, som Sampdoria till exempel. Men det kan man såklart inte göra, för att det är ingen annan som gör de där grejerna som Zlatan gör.
Nej, precis. Alltså, det är väl fritt fram för alla då att göra 5 mål var per match, om man nu är sugen på det.
Precis. Jag tror inte den där nicken och nicken perfekt. Det är fritt fram för alla.
Exakt. Jag tror inte jättemånga spelare springer runt på den här planen och tänker, det där hade jag ju såklart kunnat göra bättre, men jag vill inte.
Tror du att Ciro Immobile lever som om han redan har gjort 37 mål, eller tror du att han darrar?
Alltså, Ciro Immobile upplever ju just nu det jag upplevde sista veckorna under Fantasy Premier League. Alltså, det är så här, skit i hur det här ser ut nu. Snälla, låt det bara ske. Ja. Jag vet inte vad jag kan göra. Jag vet inte liksom vad jag borde göra. Jag hoppas bara att jag på något sätt får in 2 kassar till, så att jag för evigt skriver in mig i historien. Alltså, det var ju känslan under den här Brescia-matchen, att Ciro Immobile sprang ju bara runt och hade ångest.
Ja, och det är det jag menar. Det är väl det som är skillnaden på de stora mästarna och lillmästarna, om man ändå får kalla Ciro Immobile för en liten mästare.
Ja, han är väl ingen mästare.
Nej, det är han väl inte. Men du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar, men det tycker jag snarare präglar Ciros mentalitet här.
Ja,
nu,
men det är att liksom,
han kniper ju bara skinkorna, håller tummarna och liksom önskar.
Han springer kring och kniper skinkorna.
Låt det bara ta slut. Kan någon bara skjuta mig på höften så att den studsar in i mål?
Skjut mig i ansiktet.
Jag kan inte ens spela fotboll.
Ja, det ska bli kul att se den där sista matchen. Fan, jag ser ju framför mig när han springer omkring och kniper skinkorna.
Vi är som alltid sponsrade av våra vänner på Simor, och till helgen så avslutas Serie A-säsongen 1920. Det är en riktig pärla imorgon när Lazio med Ciro Immobile och hans målrekordjakt kommer hem, va, till Neapel och San Paolo.
Ja, ah, men jag kan i alla fall hoppas på det. Alltså, det är 2 lag som gillar att gå framåt, och även om Koulibaly är bra och sådär, så tror jag ändå liksom att det kommer vara ganska mycket möjligheter för Lazio i den här matchen, och möjligheter för Ciro att gå om. Det är en av de fina matcherna, ska sägas, Gusten, från den här omgången. Alltså, det är klart att man gärna ser Ibra avsluta, men du har ju Lecce Parma. Kulusevski åker ner till Salento. Vi pratar alltså klacken i Italien. Och möter ett Lecce som måste vinna och samtidigt hoppas på att Verona har motivation nog att slå Genoa. Så att det är en sista omgång som lever, och det tycker jag är kul.
Ja, och jag menar, Hellas har väl absolut kunnande att slå ett riktigt, riktigt dåligt Genoa.
Ja, och det är lite samma med, alltså man hör Ivan Juric, tränaren, snacka. Det är lite samma med med dem som är Milan, att fan, de är på väg att göra, inte en rekordsäsong, men en sån här riktigt bra säsong, och då spelar alla poäng in, för att någonstans så blir det ändå lite historiskt för ett lag som pendlar mellan Serie A och Serie B, de här poängen man tar, och då kan man blicka tillbaka. Så att, alltså, jag är ganska övertygad om att Verona åker för att slå Genoa. Sen så ska också sägas, finns det ett systerskap, ett tvillingskap mellan supportarna i Sampdoria och Hellas. Så att man har i stan liksom peppat igång laget för att man vill se Genoa åka ur.
Ja, spännande. Dessutom Juventus Roma, Zlatan jagar nya mål mot Cagliari. Ja, det finns ju mycket som helst att följa i den här sista omgången. Dessutom en riktig pärla är ju att man får tjuvkika på nästa säsongs tröjor.
Exakt. Som många lagspelare. Inte alla, men många.
Ni ser hela sista omgången av Serie A på Simors kanaler. Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack, tack.
När ni hör det här så återstår det bara timmar av vår tävling som vi gör tillsammans med våra vänner på Pepsi. Vi har ju under juli månad tävlat i pricksäkerhetsskills i hashtag Toto Pepsi. Mm. Nu ska du och jag, Thomas, gå igenom alla bidrag, och så återkommer vi någon gång nästa vecka eller så med de fem vinnarna som alltså lägger vantarna på en officiell Champions League-boll var.
Ja, men exakt. Och det är många fina bidrag. Det ska bli jäkligt kul. Och stort tack till alla som har varit med, och passa på då att ta de här sista timmarna och vara med i tävlingen, för du har fortfarande chans att vinna.
Men du, det var ju en hel del saker du benämnde där i inledningen av det här samtalet, vad som har hänt i veckan. Mm. Mycket speciella saker. Jag vill bara berätta en otrolig anekdot från i måndags då, på tal om Ponne.
Okej.
Och den här anekdoten säger väl kanske mest om vem Mattias Ragge Ranege är, mer än någonting annat.
Ja, men jag såg att ni träffades någonstans nere vid Stureplan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du, Fribben, Ragge och Danne Larsson. Och jag fick också faktiskt ett meddelande från Danne och frågade om jag skulle komma förbi. Men det måste ha varit en otrolig sittning det där.
Ja, det var en otrolig sittning. Och så stod stjärnorna så pass rätt då att solen sken och det var jättefint väder. Och jag hade dagen innan vunnit både Fantasy Premier League då och lite pengar. Så att jag var på gott humör. Jag skulle åka till Gotland dagen efter med Rebecca. Och, ja, men det var bara liksom, så här, det var perfekta förutsättningar för en trevlig kväll.
Du, det tog inte många sekunder innan Wilburs röding swishades.
Nej, den kom snabbt. Mycket föredömligt.
Mm. Vad har det sagt?
Svanemars fick man driva in.
Solna tattet, vet du. Där får man jobba. Han sitter och tänker, hur kan jag komma undan den här på något så jävla sätt?
Ja, hur som helst så är det är en långpanna på prinsen, och sen så hamnar vi på glashuset på Strandvägen.
Okej.
Aldrig varit. Supertrevlig restaurang och jättegod mat. Det ska de ha.
Då var det runt under fötterna.
Ja, men det var ganska runt under fötterna. Mer på vissa håll än på andra. Oavsett vad. Mot slutet av den här middagssittningen så ansluter det en kompis till en annan kille i sällskapet, och han har i sin tur med sig en polare till honom. En kille som liksom ingen känner. Den här killen skulle jag liksom med mitt ögonmått säga mäter in på 1,93, 1,95 kanske.
Det är en uppenbarelse.
absolut. Atletisk, det finns också en rödlätt ton i hans utseende. Och han är ja, men ganska liksom inte bullrig och stökig, men precis som Ponne så finns det liksom, han tar plats och det finns ett tryck i rösten. Han hamnar då på andra sidan bordet mitt emot Ragge, men det är då några meter emellan, och sen är det ju liksom, klockan är väl 11 på kvällen, så att det är ganska dunkelt ljus, och det finns ett par enheter innanför.
Jag tror jag vet vad det här är på väg, men fortsätt.
Ja. Ja, men då får ju Erik Friberg då en snilleblixt och tänker, undra om Ragge har så dålig bild av Ponne att jag kan få honom att tro att det här är Ponne.
Okej.
Så Erik tar den här kintsidan, så säger han bara så här, kan du bara liksom på ganska
spela med
kraftig skånska säga Ragge.
Okej.
Så efter en timme liksom, som den här killen har varit med i sällskapet, då skrider Friberg till verket med sin plan då och säger bara, men alltså Ragge, hur kan du liksom inte ha, hur kan du inte ha hälsat ordentligt på Ponnen? Och Ragge tittar upp och börjar liksom flacka med blicken, och man ser hur liksom det är sån jävla aktivitet inne i järnkontoret, och så tittar han på den här killen som då bränner av på given signal, Ragge! Och Ragge tappar ju bara ansiktet och bara, ah, men fan förlåt gubben, det är du! Fan, har du inte sagt något? Du har ju suttit där en timme, nu skäms jag! Så han kör liksom pannan i bordet och tror att här har Ponne suttit med vid bordet en timme. Och det har liksom inte Ragge märkt. De har spelat i samma lag och alltså du vet, de har varit i landslaget tillsammans, så men ändå så tittar Ragge på den här killen och bara, ja, vad fan, det är ju du på nu. Tills då vi andra bara brister ut i gapskratt och inte kan
ja,
hålla
men
oss.
Ja, det kan väl inte. Ja.
Och då fattar Ragge att han har blivit lurad, och då ser han väl hoppas jag att det inte var Ponne. Men det var otroliga sekunder.
Fina, vet du vad som är fint här? Den fina, välkalibrerade Ragge!
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 Så jävla sanslöst.
Polaren gör ju ett bra jobb. Polarns polare gör ju ett bra jobb här. Det får man ju fan tillstå alltså.
Ja, verkligen. Men det var en väldigt trevlig kväll. Och jag vet inte om det framgick där när du pratade om Brentfords vändning mot Swansea. Jag är också väldigt glad för Ponnes skull. Och härligt då att vi kunde hjälpa till med lite tändvätska.
Ja, och den här drömmen vi pratade om tidigare, den ska vi inte prata så mycket om, för att nu känner jag att jag är på väg att jinxa. Men drömmen lever i alla fall. Leeds är redan där, hans polare är redan där. Och han har möjligheten att 90 minuter, eller hur Gustav? Det är ju en final detta.
Det är en final.
När spelas den?
Den spelas väl på söndag, va?
Oj. Så, bänkar. Jag skulle ju kolla på Fiorentina som började 21:30. Den här matchen började 19:45, har jag för mig. Ja. Hur som helst, det var 45 minuter emellan, så vi hade börjat kolla och så säger jag, nu måste jag koppla över för nu ska vi kolla på Fiorentina till Stella. Och då säger hon nej! Hon ville bara se Ponne.
Ja.
Som var helt såld på Brentford. Så nu blir Brentford-tröja. Då får vi vänta då till nästa års tröja kommer. Om det blir en Premier League-tröja eller en Championship-tröja. Det återstår att se.
Det var ju såklart en blunder med det där klackförsöket. Men han hämtar ju hem det på tilläggstid när han är sån bjässe i luften på sista hörnan.
Ja, jag skrev det på Twitter. Han var 12 meter lång och 4 meter bred. Han var så jävla stor. Den där bollen, den skulle bara bort. Det var mäktigt. Och sen som jag sa till honom, fan på en, du är en artist, du ska ju klacka i ett sånt delikat läge. Det är så man gör om man är artist liksom.
Jag får pudla angående finalen, den spelas på tisdag.
Sorry, bra.
20:45 svensk tid, Brentford mot Fulham på Wembley. En plats i Premier League i potten.
Ponne Mitrovic!
Ja, vilken match i matchen.
Pinni!
Hörru du, jag känner bara att jag inte riktigt är klar med utfallet av Svenska Cupen-finalen. Så
nej,
om du inte har någonting emot så skulle jag också vilja prata om den andra den andra delen av det här resultatet, nämligen Malmö FF som då inte vinner kuppen heller den här gången. Man har ju varit i ett par finaler de senaste åren, torskat surt, varit favoriter i alla matcher. Man har ju som alla vet den dyraste truppen, man har absolut bäst förutsättningar bland svenska klubbar att excellera och stapla titlar på hög. Men nu är det alltså, jag vet inte hur många titlar det är sen hemma i Sverige som Malmö stod som segrare.
Ja, men man får väl helt enkelt bara gå till Bjärsmyr och lyssna på vad han säger. Mm. Han har fler titlar nu. Och jag menar så här, Malmö är en klubb som vinner titlar. Det sminkas ju över av de fina resultaten i Europa. Alltså det man gör senast liksom, när man går vidare från gruppen och sådär. Det är imponerande och det är jättebra. Men alltså, Malmö FF är ju en klubb som måste vinna titlar. Nu har jag redan delat ut det allsvenska guldet till Malmö, så det kommer ju en titel snart, men ändå.
Ja, nej, men jag tänker att liksom, det blir ju problematiskt för, vi pratade om det här för några veckor sedan med Daniel Andersson, att han är så immun mot kritik. Alltså det är aktuellt en sån här vecka mer än andra när Norling får gå från AIK och det är så jävla susigt och dusigt och högljutt i Solnaland angående ansvarstaganden och fler huvuden ska rulla och det ena med det tredje. Om man då liksom återkoppla till det vi pratade om kring Daniel Andersson för några veckor sedan. Då fick vi ju en del svar från Toto-lyssnare från Skåne och Malmö som menar på att nej, men det är nog snarare så att det inte kanske når Stockholm och exakt era öron lika mycket som det pratas om det här nere. För här exakt lovar jag er att här får Daniel Andersson en hel del kritik. Och även fast det är små marginaler och det är stolpe ut och Malmö ska såklart sy ihop den här säcken och vinna kuppen. Man ska sätta en av sex straffar i fjol och vinna SM-guld och inte tappa det till Djurgården. Alltså, jag är också medveten om att det är jävligt små marginaler. Men till syvende och sist så skriver vi nu snart 3 år sedan som Malmö vann en titel. Och när man då pratar ansvarsfråga så är det ju, det går ju inte att komma runt att ja, den som har varit sportsligt ansvarig under de här åren är Daniel Andersson. Så att nu känns det väl som att det där SM-guldet är, det är väl det måste väl vara ett krav för att Daniel Andersson kan vara kvar på jobbet.
Finns ju ett problem som jag har pratat om med vänner och allmänt löst folk de senaste dagarna nu med AIK-krisen. Och ett problem inom svensk fotboll. Och det är ju att det finns väldigt få sportchefer, det finns väldigt få kandidater till att ta över en sån tjänst, en sån komplex tjänst. Dels med de alltså kunskaperna du behöver ha och helst gärna också erfarenheten. Och alltså om du kollar på sportchefernas land, numero uno i Italien, där det finns en egen sportchefsutbildning, länge den enda sportchefsutbildningen i världen. Där liksom, ja men norrmän, ja men Tor Christian Carlsen, han fick åka dit för att liksom lära sig att bli sportchef. Där finns det ju en marknad, alltså en egen mercato på sportchefer. För det finns så många med stor erfarenhet som är så bra också. Men kolla i Sverige då, alltså säg att Malmö FF ska hitta en ny sportchef och AIK ska hitta en ny sportchef. Nu har de precis tillsatt Henrik Jurelius och jag tror att det kommer bli skitbra. Men hitta en ny klubbchef då. Alltså, i Juventus så var Beppe Marotta klubbchef och Paratici var sportchef. Runt honom fanns ägaren Agnelli och Nedved. Så att de blev liksom en kvartett där med enorm fotbollskunskap och enorm power. Tillsammans så liksom kunde de verkligen sportsligt skapa någonting stort, vilket de har gjort jävligt bra också. Alltså, hitta 4 stycken, det skulle man aldrig kunna göra i Sverige. Nu är väl Agnelli då liksom mer med pengarna, men ändå. Alltså, hitta 2 stycken där du ska ha alltså en klubbchef som dels ska vara sportsligt ansvarig för dam, knatteskola, AIK United, akademierna, herrlaget. Där är herrlaget liksom som framförallt syns och det man framförallt pratar om. Och dessutom då ha en sportchef med sig som är kompetent. Hur hittar man de här personerna? Jag funderade på det när många skriker avgå till Björn Westerholm här nu. Alltså, hur hittar du personerna? Vem ska du ta in i den tjänsten som har så mycket koll? Ta Beppe Marotta som ett exempel, som var klubbchef, som hade en sportchef under sig. Som har så koll som Beppe Marotta, fast på svensk fotboll. Och samtidigt då kompetent kring allt det andra. Var hittar man den personen? Och var hittar du ens en ersättare till Daniel Andersson? Ge mig 3 kandidater till jobbet. Ja, men allvarligt. Ja, ge mig 3 kandidater till att ta över som sportchef för Hellas Verona. Så ge er 10 kandidater. Som alla är kompetenta, har erfarenheten och som är spännande och intressanta på olika sätt. Hitta en ersättare till Daniel Andersson, hitta en ersättare till Björn Westerholm och ja, men, liksom potentiellt då till Henrik Jurelius. Du hittar inte 3 kandidater ens.
Men då vänder jag på frågeställningen och säger då, med den inställningen och med de tankebanorna, kan det då i ditt huvud gå hur dåligt som helst utan att man ska flytta på sig eller kliva av för att det resultatmässigt har varit underkänt för att det inte finns någon lika kvalificerad ersättare på posten?
Nej, men jag förstår att klubbarna har problem. Jag förstår att sportchefer och klubbchefer blir kvar. Och det är det enda jag menar är, alltså någonting som man inte diskuterar, alltså någonting man inte pratar om. Och det här kan jag ha ett problem med när det gäller tränare, när man pratar om lag i topp 5-ligan också. Att man gärna vill kasta bort saker och ting utan att diskutera vad de vilka som är de potentiella ersättarna. Är gräset verkligen grönare på andra sidan? Är du med på vad jag menar?
Mm.
Okej, kasta Daniel Andersson och kasta Björn Westerholm då. Men vad får du in? Och varför ska det då garantera att det blir bättre? Självklart så kan du ju slå i taket och du får absolut ha åsikten om att Daniel Andersson borde gå eller att Björn Westerholm borde gå. Men då måste du också ha en tanke om vem som ska ta över, tycker jag. För annars har man inte tänkt hela vägen.
Nej, absolut. Och det tycker jag är en jätterimlig aspekt att ta upp i såna här frågor. Å andra sidan så kvarstår ju mina invändningar att ja, men hur dåligt kan saker och ting få gå då, rent resultatmässigt, rent sportsligt, innan man flyttas på för att man faktiskt borde flyttas på?
Jo, nej men absolut, gör bytet, men kom gärna med potentiella ersättare som inte garanterar, men på något sätt ändå känns spännande och känns som att de kan göra skillnad. Jag har fortfarande inte läst några potentiella ersättare till Björn Westerholm som klubbchef i AIK.
Jag kanske ska lansera...
Som jag tycker känns såhär, ja men där är faktiskt gräset grönare på andra sidan.
En switch då?
Daniel Andersson till AIK.
Ja, och Westerholm in i Malmö.
Det hade varit något, va?
Då hade det hänt grejer. Det vill jag lova. Ja. Nej, men det är säkert många av våra lyssnare som inte heller missat att du kring detta verkligen var i stormens öga här i veckan. Björn Westerholm var den man alla väntade på skulle prata efter att Rickard Norling fick gå. Måste bara säga, vilken jävla presskonferens Norling gjorde i måndags eftermiddag.
Mm. Och den kastar ju liksom också då eld på kärleksbensinen liksom. Vi älskar Norling. Alla fel har Björn Westerholm gjort, mer eller mindre. Sen finns det mer sansade AIK-are som resonerar på andra sätt också och menar på att liksom båda kanske borde ha avgått eller fått sparken eller så där efter 2019. Jag lägger ingen värdering i någonting. Jag menar bara på att liksom, i och med att han var så älskvärd och härlig under den intervjun så blev det ännu mer hat på Björn Westerholm.
Ja, och då tycker jag ändå att Norling gör det jävligt snyggt när han under den här presskonferensen är väldigt tydlig med att vis av erfarenhet och tidigare misstag så håller jag inte på och pekar på någon annan eller håller på att recensera någon annans jobb. Nu är det som det är, det är skittråkigt att lämna AIK. Men det här är nog det bästa för klubben och jag kommer fortsätta han var ju så jävla han var ju så sympatisk i exiten att som du säger, jag tror att verkligen många, jag också, jag menar jag twittrade ut att fan det är så jävla fascinerande då med AIK och Norling, att till och med jag själv som inte håller på AIK känner liksom Ross och Rachel vibbarna från Vänner-serien, att kan de inte bara vara tillsammans och leva lyckliga alla dagar? Kan inte bara få vara så? För de ska ju vara tillsammans.
Jag håller med också. Sen måste jag faktiskt säga någonting efter den här intervjun som jag gör med Björn Westerholm och de reaktioner som kommer.
Det var bara dit jag skulle komma, att då väntade ju alla på att Björn Westerholm skulle snacka. Det blev ganska tidigt tydligt att Westerholm kommer göra en intervju, den kommer göra i Sportlibs Followers AIK-kanal och den kommer göras av dig. Alltså, hur var den här upplevelsen?
Ja, men alltså för det första ska man ju reda ut lite saker, att det är ju AIKs egen kanal, Followers AIK, Sportlib eller Followers AIK, intäkterna delas mellan Sportlib och AIK, så man kan säga att AIK är delägare i den här kanalen. Jag är en frilansare som har tagits in för att göra liksom Studio AIK och göra intervjuer med folk inom AIK. Det är liksom, det är så det ser ut. På kvällen på tisdagen så ringer Petsson mig som är grundare av Sportlib och säger att imorgon ska vi göra en intervju med Björn Westerholm. Eller ska du göra en intervju med Björn Westerholm klockan 07.30. Så jag hinner mer eller mindre bara gå och lägga mig, gå upp, åka dit. Och Sportlib har liksom inga resurser, så att det finns inget redaktörskap liksom här. Utan mer eller mindre så sätter jag mig med Björn Westerholm utan förberedelse. Och jag säger det också, det här får bli ett samtal. Men det viktiga för mig är att du svarar på alla frågor. Och Björn säger, du får ställa vilka frågor du vill liksom. Så att det finns ingenting tillrättalagt. Sen om eventuellt någon saknar en fråga eller tycker att jag är för mjäkig, ja, då får man tycka att det var dåligt utfört. Men det som jag stör mig på i reaktionerna efter, det är att folk säger att jag liksom inte ställde, alltså så här, du ställde fel frågor. Men återigen, utan, när jag ställde tillbaka och så här, men vilka frågor skulle jag ha ställt då? Vad saknar du för intervjun? Det allting landar i då, det är att jag inte frågade Björn rakt ut, kommer du att avgå eller när ska du avgå? Så att, alltså, i ett sånt läge, om jag skulle ställa den frågan på det sättet, då tar jag på mig supporterhatten. Då blir jag Gnagarforum eller liksom Facebook tangentryttaren liksom, om jag ställer den frågan. Och plus att det är en fråga som man kan svara på vad då? Ja, nej, jag kommer inte avgå. För att ansvarsfrågan sen, för följdfrågan på avgå, han säger nej. Den är, okej, men tycker du att du har gjort ett bra jobb? Tycker du inte att du har ansvar i liksom den sportsliga nedgången för AIK? De frågorna ställer jag. Så jag ställer följdfrågorna på nej. Att jag ska avgå. Men de ville bara ha de känslorna. Och det blir jag irriterad på. Sen kan man tycka att intervjun är dålig eller ja, vad fan man nu vill. Jag kan väl kanske också tycka att Björn borde ha gått ut i mixade zonen istället för Robert Falk i söndags. Absolut. Och att han borde kanske fejsa med det. Absolut. Men jag kan också ha en förståelse för att han är inte längre sportchef. Han har en annan roll. Och att det här är liksom att det här är Henrik Jurelius uppgift att fejsa media i det här läget.
Ja,
Även om jag tycker nog att han borde ha pratat med media redan i söndags, Björn, i och med att han har varit med och byggt den här truppen. Men hur som helst, nu är det som det är. Det blir ju helt destruktivt, kan jag tycka. Att bara skrika avgå. Man blir ju liksom sparven utanför Söderstadion. Mm. Och liksom står och gorma. Det är ju så de här kommentarerna låter i verkliga livet. Avgå, avgå, avgå!
Så jävla rysen! Nej, don't.
Avgå, avgå, avgå! 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 Lätt om vi nu blir på Trelleborg, den jävla sopa!
Smekbollen är över!
Avgå!
Prestera!
Bayern förlorar mot Elfsborg med 1-0. Du verkar väldigt upprörd på Tony framförallt.
Katastrof, det är fullständig katastrof. Det går att vinna mot bottengäng, då funkar det. Men när man möter någon av lite högre klass, som till exempel Gävle, då funkar ingenting längre. Det är katastrof.
Kanske en av de bästa intervjuer som gjorts. Där ska vi krädda vår gode vän Bayern Jompa Holmström.
Fråga på det, Gustav. Hade det lika gärna kunnat varit Isak som stod där och skrek?
Alltså min brorsa?
Ja. Han har ju varit öppen med att han hade problem med Tony.
Jaha, nej, men alltså, Isak tillhör väl den där matchtruppen.
Jo, men ändå.
Så det hade ju varit något om Isak smiter ut från omklädningsrummet och bara liksom tar plats i klungan av supportrar och skriker mot sin aktuella tränare. Det hade ju varit unheard of i hela fotbollsvärlden. Nej, men det jag ville komma till var ju att när du sätter dig i den där situationen som uttalad AIK-supporter i AIKs mer eller mindre egna kanal med den liksom personen som alla vill lyssna till, och det är ganska så välkommunicerat att det här är den enda intervjun som görs, då är ju det förutsättningar som jag i alla fall visste på förhand. Ja, det här kommer ju inte sluta med att alla kommer vara nöjda och glada.
Nej, det går inte att vinna. Ja, exakt, det går inte att vinna. Oavsett
vissa
vad jag
kommer
säger,
tycka
oavsett
bra, vad Björn vissa kommer säger. Tycka det är jättedåligt, vissa kommer tycka att du är Bagdad Bob, vissa kommer tycka att du ändå ställde habila och bra frågor, vissa kommer tycka att Björn Westerholm bara sitter där och ordbajsar bort frågorna och allt blir bara en luddig gröt av invecklade ord. Och vissa kommer tycka att ja, men fan, Westerholm sitter ju ändå där i 35-38 minuter och svarar på frågorna.
Nej, men absolut, det går liksom inte att vinna. Men jag ska säga någonting efter liksom att nu när Norling har avgått, och en sak som jag tycker att, och det är inte så att jag pratar till AIK utan alla, en sak som folk verkligen måste ha med sig, det var ju att Norling hade tappat spelare, alltså han hade tappat omklädningsrummet. Man brukar prata om det med stora klubbar och sådär, men det där omklädningsrummet var inte mer Norling. Och kan man inte läsa det mellan raderna, kan man inte förstå det, ja, men då har man inte förstått någonting. Då kanske man inte borde följa fotboll. Eller så här, då kan man gå och dricka en bärs, ropa, och sen så följer man inte närmare än så. Men om man sitter och knackar på forum och grejer, oavsett vilken klubb man håller på, och inte kan läsa mellan raderna vad fan det är som har hänt här, då är man snudd på puckad. Och en tränare som har tappat sitt omklädningsrum, han kan inte vara kvar. Det är så enkelt. Ja. Det är inte svårare än så.
Jag tycker ju att någon som verkligen sa som det var och var tydlig och nästan uppseendeväckande ärlig var ju Felix Michel, som i någon intervju dagen innan i, tror jag, Södertälje tidning eller vad
det
nu var.
Hade kunnat komma in på bistron igår med mig och Dormas och Matte Lundholm och gänget. Ja. Hade kunnat hänt.
Om någon nu har missat det, så säger då Felix Michel i måndags i en intervju att nej, men det hade gått så långt att vissa spelare sket helt enkelt i sina taktiska direktiv och att göra som Norling ville, för att man ställde inte upp på spelsättet och spelmodellen och spelfilosofin, och det hade gått till den punkten att man, det blir ju nästan som en arbetsvägran för att det skulle haverera, så att Norling skulle behöva flyttas.
Vet du vad? Det är det som händer när en tränare tappar omklädningsrummet. Det har hänt 1000 gånger tidigare och det kommer hända 1000 gånger till.
Så är det säkert, och det är väl det enda jag känner. Kanske att de här uttalanden från en spelare i truppen ändå skulle ha luftats med Björn, så att man fick hans syn på den.
Men Björn hade, jag frågade Björn, men han hade inte läst artikeln, för den här kom ut och vi träffades 07.30 på morgonen. Han sa, jag hörde att Michel har varit ute, men jag har inte läst, jag har inte satt in mig i den. Plus att inte han, alltså så här, det är klart att han, det är hans jobb också liksom, och han måste sätta sig in i det, men han hade inte gjort det, så att jag tog det med honom, men det fanns ingenting att säga. Är du med?
Nej, jag tyckte ändå det var ju så pass anmärkningsvärt sagt av Felix Michel, och det var ju heller ingen intervju på 32 000 tecken, så att, alltså, kan ju tycka att Björn Westerholm, när han ska göra en intervju i ett sånt här känsligt skede, ändå kan skumma igenom 8 frågasvar med Felix Michel.
Ja. Fast vet du vad, det är också så här, ja, det kan man tycka, men de dagarna som Björn Westerholm har levt det här de senaste dagarna, det finns detaljer i det här också som jag inte kan prata om, som gör omständigheterna väldigt speciella. Hade du vetat det jag vet, så hade du inte tyckt att det var konstigt. Så behöver jag inte säga så jävla mycket mer om det.
Det man i alla fall får uppmärksamma då, om det är som du säger att intervjun gjordes 07.30, det är att han sitter inne på en ruskigt lojal barberare som alltså måste ha tänt lampan vid 04.30.
Ja, det är en tajt frilla han ramlar in i.
Ja, den är inte jätteslarvig. Nej. Den där behåringen.
Nej, jag kände att det kanske är läge för mig att dra till Elias i flampan och göra någonting åt det lilla man har kvar.
Bara kring det här så blossade det upp en ganska hetsk, kanske inte ren ordväxling, men i alla fall en fade på Twitter mellan dig och Laul här i dagarna. Är det någonting du vill kommentera, eller ska Ska domare Dahlin återigen bjuda in generalen till en sittning på Kungstensgatan och så kan ni tala ut i samma rum?
Vet du vad? Du får göra vad du vill. Om du vill att Laul kommer, då får du jättegärna bjuda in honom. Men det var ingen fade, utan det var jag som gick på Laul för att jag tyckte att han hade uttryckt sig på ett vidrigt sätt. Och det tycker jag också att man får säga om en kollega. Mm. Alltså, det står jag verkligen fast vid. Det som hände var att jag skrev det där och sen så messade Laul mig efter. Om någonting som inte hade med tweeten att göra för att markera sin närvaro. Och ja, men det tyckte jag var lite roligt. Så då messade vi fram och tillbaka kring den här intervjun med Björn Westerholm. Som han senare medan skrev, som mycket rätt också gjordes av en supporter i AIKs egna kanaler.
Ja, då har du fått känt på hur det är att vara Bagdad Bob också.
Ja,
fan. Du blir erfarenhet rikare för varje år som går.
Jag blir det, eller hur?
Mm. Har du någonting mer på hjärtat eller ska vi börja klappa ihop butiken, se fram emot en fotbollsfylld helg återigen? Alltså, vi pratar FA-cupfinal, vi pratar sista omgången i Serie A, det är Allsvenskan, det är Superettan, det är fullt ställ hela sommaren.
Det är fullt ställ hela sommaren och är det någonting som jag följer med ganska stor glädje faktiskt, Gusten, så är det Inters, jag vet inte vad det är, men intresse kanske för Leo Messi och Gazzetta dello Sports liksom, stora passion att skriva om Leo Messi till Inter. Det är alltså tredje dagen det är första sidan med Messi till Inter i Italien. Och alla vet att det kommer ju inte att hända.
Nej, men det som har snackats om är väl att Inter är redo när Messis kontrakt går ut. Alltså det kontraktet han sitter på just nu. Sen är väl jag också medveten om att Barca säkerligen för ganska långt gångna förhandlingar om en förlängning nere i Katalonien. Men hans kontrakt nu, om inget annat har skrivits på bakom lyckta dörrar, går ju ut i juni nästa år. Och att Inter då ska stå redo med 65 miljoner euro brutto per år.
Ja, men exakt.
Det är en saftig lön alltså. Får man ändå säga. Men hänger det här ihop med då som du skrev om, va? Att kinesisk media hade marknadsfört Inter Napoli med en bild på Messi?
Med en bild på domen där Messi är uppprojicerad.
Ja. Ja. Alltså har det med det här att göra? Eller hade någon tryckfelsnisse varit framme?
Alltså du får ju tolka det precis som du vill, Gusten, precis som alla gör. Alltså var det där liksom en blinkning? Var det där en dröm? Eller var det där bara ett dåligt sätt att marknadsföra en fotbollsmatch som Messi inte har någonting att göra med? Så att det är väl upp till betraktaren att analysera precis som man vill.
Eller var det bara ytterligare ett exempel på hur långt kvar Kina har innan de blir en fotbollskraft är med och konkurrerar?
Jag tror ju snarare på det. Jag tror snarare på det.
Ja, det är väl rimligt att anta. Hörrni, vi hörs igen på måndag. Då blir det måndagstotto som vanligt. Sen så kommer vi skruva upp intresset och temperaturen kring då återstarten av Champions League. Det är ju ett på åttondelsfinalsreturer som ska spelas innan åtta gäng kuskar ner till Portugal och Lissabon för att göra upp om bucklan med de stora öronen. Så att Toto rullar vidare.
Jajamensan, vi rullar på. Det blir en rolig augusti, hörni. Stort tack för att ni lyssnade och alla som håller på IFK Göteborg. På måndag då gör vi Never Forget med Glenn Hussein i fokus. Så ratta in Spotify och lyssna på historien om de sex getingarna.
Nu avslutar vi med Bob Dylans fantastiska låt The Hurricane. Vi ägnar Rubin Carter återigen en tanke och vi säger grattis till IFK Göteborg, vinnare av Svenska Cupen 2020.
Och grattis Malmö FF till allsvenska guldet och till Milan! Så redan lever i verkligheten att man har vunnit Lo Scudetto 2021 med Zlatan som skyttekung.
Och såklart trist för Ciro Immobile att det stannade på 35.
Tack för att ni lyssnade, hörni. Ciao.
Ciao to. Pistol shots ring out in a bar room night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all.
the story of the hurricane. The many authorities came to